So we have now spoken of two great enemies of the church.
Vi har nu talat om två stora fiender till kyrkan.
The great dragon, who is the devil.
Den stora draken som är djävulen.
And the beast from the sea.
Och vilddjuret från havet.
Which most Lutheran commentators interpret as civil government in its anti-Christian aspect.
Som de flesta lutherska utläggare menar att det är den politiska världsmakten.
A third enemy of the church is pictured beginning at verse 11 of chapter 13.
I vers 11 i kapitel 13 börjar skildringen av en tredje fiende.
This also is a wild animal, but this wild animal comes out of the earth.
Men också, detta är ett vilddjur, men lägg märke till att detta vilddjur kommer ur jorden. Det förra kommer ur havet.
And the first thing that is mentioned is that it has two horns like a lamb.
Det första som nämns är att det hade två horn likt ett lamm.
Thus this looks like an innocent animal.
Det ser alltså ut som om det här vilddjuret är ett mycket oskyldigt vilddjur.
A lamb is a symbol of Christ.
Lammet är ju bilden för Kristus.
The sheep and the lambs are the people of God.
Får och lam, det är Guds folk.
So evidently this wild beast looks outwardly like one of Christ's friends.
Så detta vilddjur, det ser till det yttre ut som om det är en vän till Kristus och hans folk.
But this wild animal speaks as the dragon speaks.
Men det talar som draken talar.
So outwardly it looks like a lamb.
Så till det yttre ser ut som ett lamm.
But the words of this wild animal are the words of the devil.
Men detta vilddjurs ord är djävulens ord.
Probably the passage that comes to the minds of all of us when we see this picture.
Det ställe i Bibeln som vi kommer att tänka på när vi får denna bild målad för oss.
Is the verse in Matthew chapter 7 where Jesus warns against the false prophets.
Är ju orden i Matteus 7 där Jesus varnar för falska profeter.
There he speaks of the false prophets as people who wear sheep's clothing but are ravening wolves inside.
Där talar han om falska profeter som bär fårakläder men invärtes är glupande ulvar.
The beast from the sea and the beast from the earth are mentioned a number of times after this in the book of Revelation.
Senare i Uppenbarelseboken nämns vilddjuret från havet och vilddjuret ur jorden flera gånger.
There are at least three more passages after this where they are mentioned together.
Det är åtminstone tre ställen där de nämns tillsammans i det följande.
And there they are always called the beast and the false prophet.
Där kallas de alltid då inte vilddjuret och vilddjuret utan vilddjuret och den falske profeten.
So it's clear that this is a false prophet, a false teacher of some kind.
Så vi får alltså full klarhet i vad detta andra vilddjur ur jorden är. Det är en falsk lärare av något slag.
And here again we may see the false doctrine which attacks Jesus as being symbolized.
Här ser vi återigen hur man avbildar den falska läran som angriper Jesus.
Many Lutheran, Orthodox Lutheran commentators see this as a symbol of the Roman Antichrist.
Många lutherska utläggare ser det här som en bild för den romerske antikrist, alltså påvedömet.
And that certainly would be included in the general picture that we have here.
Och det är förvisso så att detta påvedöme innefattas i bilden av falsk lära.
But probably we would be better to say that the beast from the earth is the Roman papacy and all other false teachers who speak the devil's word.
Men det är bättre om vi säger så här att detta andra vilddjur ur jorden, det är det romerska påvedömet och alla andra falska läror som träder fram ur den yttre kyrkan, i den yttre kyrkan.
Now the first time that we meet the devil's words, of course, is in the story of the fall of man.
Första gången vi möter djävulens ord är i syndafallsberättelsen.
There it also becomes clear that the devil's enmity is directed against the very heart and soul of the Christian faith.
Ja, där är det helt klart att djävulens fiendskap riktar sig mot själva hjärtpunkten, själva själen i den kristna tron.
So often we are satisfied with speaking of the fall of Adam and Eve as simply consisting in eating of the forbidden fruit.
Ibland talar vi och är nöjda med att tala om syndafallet som om det som bara består i att
att de åt av den förbjudna frukten.
And certainly that was their sin.
Och det är förvisso så, det var deras synd.
But why did they eat of the forbidden fruit?
Men varför åt de av den förbjudna frukten?
God had told Adam and Eve that they would die if they would eat of it.
Gud hade ju sagt till dem att de skulle dö om de åt av den.
But the devil said, you won't die, you will become wise.
Men djävulen sa, ni kommer inte alls att dö, ni blir tvärtom visa.
And why did Eve want to eat of the fruit according to the Bible?
Och varför ville Eva äta av frukten enligt Bibeln?
It says that she saw that the fruit of the tree was something to be desired to make them wise.
Det står att hon såg att frukten på kunskapens träd var otrovärd, för den gav vishet.
In other words, she did not believe what God said about that fruit.
Med andra ord, hon trodde inte vad Gud sa om denna frukt.
But she believed what the devil said.
Hon trodde vad djävulen sa.
And really, her desire to eat the fruit grows out of her unbelief.
Och i verkligheten är det så att hennes önskan att äta frukten, den växte fram ur hennes otro.
And so the devil turned men away from faith.
Så ser vi att djävulen vänder människor bort ifrån tro.
We say that we are saved by through faith by grace for Christ's sake.
Vi säger att vi är frälsta genom tron av nåd för Kristi skull.
Now, one other thing might be kept in mind in connection with the fall of Eve.
Det är en sak till vi bör komma ihåg när det gäller Evas fall.
God had given Adam and Eve everything that they could possibly require for their eternal happiness in the Garden of Eden.
Gud hade givit åt Adam och Eva allt det som de kunde önska sig för fullkomlig lycka i denna trädgård.
Their happiness lay in the free gifts of God that had simply been provided for them by God's creation.
Deras lycka låg i de fria gåvorna som Gud hade givit åt dem. I didn't get to all of them.
Their happiness consisted in all the free gifts which God had given them.
Yeah, den bestod alla de fria gåvor som Gud hade givit åt dem.
In other words, they were made happy by God's free grace.
De hade alltså gjorts lyckliga genom Guds fria nåd.
But Eve said, if I really want to be happy and find the real goal of life, I will have to do something.
Men ändå sa Eva, om jag ska bli riktigt, riktigt lycklig så måste jag göra någonting själv.
In other words, Eve was not satisfied with enjoying the gifts of God.
Med andra ord, Eva var inte nöjd med att njuta av de gåvor som hon hade fått från Gud.
But she wanted a great blessing that she would get by doing something herself.
Hon ville få en stor välsignelse som hon kunde få genom att själv göra någonting.
And really what you have in the story of the fall is an attack not only on the doctrine of salvation by faith.
Och vad du alltså i verkligheten har i syndafallsberättelsen är inte bara ett angrepp på läran om frälsning genom tro.
But a replacement of salvation by grace through salvation by works.
Utan ett ersättande av läran om frälsning av nåd till läran om frälsning genom gärningar.
And also Eve was not happy because of what God had given her.
Så var inte Eva lycklig till följd av vad Gud hade givit henne.
But she wanted to find happiness in what she would earn for herself by her wicked actions.
Hon ville finna lyckan genom vad hon kunde förtjäna genom sina onda gärningar.
So really the attack of the devil is an attack on salvation by grace for Christ's sake through faith.
Så djävulens angrepp går alltså ut på detta, att angripa läran om frälsning av nåd alena genom tro på Krist.
Because of what Christ has done for us, because of what God has done for us.
Frälsning till följd av vad Kristus har gjort för oss, vad Gud har givit åt oss.
And this is still the devil's message today.
Och det är också idag djävulens budskap.
Everything false that the devil teaches in this world,
allt det falska som djävulen lär denna värld,
is really directed toward robbing men of salvation which they can have by grace for Christ's sake through faith.
Syftar till detta, att beröva människorna
frälsningen som de kan få gratis av nåd alena genom tron på Jesus Kristus.
And the greatest attack on that doctrine is the attack in the Roman Catholic Church.
Det största angreppet på denna lära, det sker inom den romersk-katolska kyrkan.
Because the Roman Catholic Church is the only church in the whole world.
Eftersom den romersk-katolska kyrkan är den enda kyrkan i hela världen,
which has officially cursed the doctrine of salvation by grace through faith.
Som officiellt, offentligt har förbannat läran om frälsning av nåd alena, om tron alena.
And the Council of Trent said,
och kyrkomötet i Trient sa,
if anyone says that by faith alone a man is justified,
om någon säger att en människa blir rättfärdiggjord av tron alena,
let him be damned.
Då är hon fördömd.
This is really the devil's speech.
Det är i verkligheten djävulens tal.
And everywhere in the church where you find an attack on the doctrine of salvation by grace.
Och överallt i kyrkan där du finner angrepp på läran om nåden alena,
there you find an enemy of Christ and of the church who destroys the Christian people.
Där finner du en fiende till Kristus och till församlingen som fördärvar Kristi folk.
It is clear also from the vision that this second beast cooperates with the first beast.
Det är också klart från den här synen att det här andra vilddjuret samarbetar med det första.
And this we find is often the case even today.
Och det finner vi också är fallet idag ofta.
That the church often is aided in its the false church is often aided in its attacks on God's people by the government.
Den falska kyrkan hjälps ofta i sina angrepp på Guds folk genom de politiska makthavarna.
When the government, for example,
när staten till exempel,
with the encouragement of the church,
med uppmuntran från kyrkan,
finds a man for refusing to take up collections for ungodly purposes.
Bötfäller en person till exempel för att han vägrar ta kollekt till ogudaktiga ändamål.
We have a good example of the two beasts working together against God's people.
Då har vi ett bra exempel på hur de båda vilddjuren samarbetar mot Guds folk.
And that same sort of thing we find many places in the world.
Samma sak finner vi på flera ställen i Bibeln.
So we might say then that in chapter 12 and 13 we have three great enemies of the Christian faith.
Vi upprepar alltså i kapitel 12 och 13 har vi tre stora fiender mot Kristus och hans folk.
First of all, the devil himself.
Först, djävulen själv.
Secondly, those civil governments that take up arms against the Christian faith.
För det andra, de stater som brukar våld mot den kristna tron.
And thirdly, those churches that overthrow the Christian faith.
Och för det tredje, de kyrkor som gör den kristna tron, som stöttar den kristna tron över ända.
All of them try to rob God's people of their salvation.
Alla tre försöker beröva Guds folk deras frälsning.
So again in these two chapters we have something which we have seen again and again so far in the book of Revelation.
Så vi ser alltså också i dessa två kapitel någonting som vi har sett flera gånger i Uppenbarelseboken.
God's people have become a kingdom.
Guds folk har blivit ett kungarike.
But that does not mean that everything in this world is going to go the way they would like to have it be.
Men det betyder alltså inte att hela världen kommer att fungera så som de skulle önska.
As long as they are in this world, they're always going to be these enemies.
Så länge de finns i denna världen kommer dessa fiender att existera.
And this truth is emphasized again in these chapters.
Och denna sanning betonas om igen i dessa kapitel.
One other thing we might mention before we go to chapter 14.
Innan vi går till kapitel 14 ska vi nämna en sak.
Is found in the last verse of chapter 13.
Vi finner det i 13 kapitlets sista vers.
Where we are told that the number of this beast is 666.
Vi får veta att vilddjurets tal är en människas tal och dess tal är 666.
It says also that this number can be reckoned.
Och det heter också att man kan räkna ut vad talet innebär.
Many attempts have been made to explain the number.
Man har gjort många försök för att förklara detta tal.
Probably the simplest is this.
Det enklaste är förmodligen detta.
That just as 7 is the number of the church of God's covenant,
precis som talet 7 är talet för Guds förbund,
so 666 is the attempt to get close to 7.
så är alltså 666 försöket att komma mycket nära 7.
And so again we have the devil and his enemies trying to become God.
Så har vi alltså i detta djävulen och Kristi fienders försök att efterapa Gud, att bli lika Gud.
That explanation has never really satisfied me.
Den förklaringen har aldrig till fullo tillfredsställt mig.
I don't know exactly how this number is to be explained.
Jag vet inte exakt hur man ska förklara detta tal.
But I think one of the most interesting explanations is found in one of the early, very early church fathers.
Men jag tror att en av de intressantaste förklaringarna finns hos en av de tidigaste kyrkofäderna.
The church father Irenaeus.
Hos Irenaeus.
Who lived about 175 after the birth of Christ.
Han levde ungefär... 175. Mm-hmm. Ungefär 125 efter Kristi födelse.
He was acquainted with one of the men, one of the church fathers who had been acquainted with the apostle John himself.
Och han var personligen bekant med en av de kyrkofäder som själv i sin tur var bekant med författaren till denna bok, aposteln Johannes.
And Irenaeus says that many people in his time,
och Irenaeus säger att många människor i hans tid
believe that the number 666
through the talet 666
is a prediction that when the Antichrist comes,
är en förutsägelse om att när Antikrist kommer,
he will be a Latin man.
Då ska han vara en latinare.
Because the word Latin in Greek,
till ordet latin på grekiska,
adds up to 666.
Är det samma som 666, man räknar alltså bokstavsvärdet.
All the letters in the Greek alphabet have a numerical value.
Till varje bokstav i det grekiska alfabetet har ett siffervärde.
The Greeks did not use the system that was used by the Romans.
Grekerna hade inte romarnas system för siffror.
In which only a few letters had a numerical value.
För romarna var det bara vissa bokstäver som var detsamma som siffror.
Like I and V and X and C.
X är ju 10 och M är 1000 och L är 50 och så vidare.
In the Greek language L has the value of 30.
Men i grekiskan så har L talvärde 30.
A is the first letter in the alphabet and it has the value of 1.
A är första bokstaven, då har det värdet 1.
T has the value of 300.
T har värdet 300.
E is the fifth letter of the alphabet.
E kommer som nummer 5 i alfabetet, alltså talet 5.
I is the tenth letter of the alphabet.
Och I, det är den tionde bokstaven, 10.
N has the value of 50.
Och N har värdet 50.
O is 70.
Och O är 70.
And S coming before T is 200.
Och S som kommer före T har värdet 200.
If we add those together, we should get 666.
Lägger vi ihop det här så finner vi att ordet latinos, latinare, blir 666.
I think this interpretation, and it's, well, to remember, this is an interpretation given by a church father from the very earliest times.
Vi ska alltså komma ihåg att den här tolkningen är given av en kyrkofader från allra tidigaste tid.
Long before it became clear that the Roman bishop is the Antichrist.
Långt innan det att det blev klart att den romerske biskopen är antikrist.
And so Irenaeus said when the Antichrist comes, he is going to be a man who speaks Latin.
Så Irenaeus sa att när antikrist kommer, då är han en person som talar latin.
And we might remember this when we come to chapter 17.
Vi kan komma ihåg det här när vi sedan kommer till kapitel 17.
Where it is clearly stated that the seat of the Antichrist is Rome.
Där det är direkt utsagt att antikrist säd, det är Rom.
In chapter 14 we have again the contrast to the dark picture drawn in chapters 12 and 13.
I kapitel 14 har vi kontrasten till den mörka bild som vi fick i kapitel 12 och 13.
Remember in chapter 6 we had that dark picture of war and famine and pestilence.
I kapitel 6 hade vi den mörka bilden av krig och pest och vad det nu var.
In chapter 7 we had that wonderful picture of the safety of God's people.
I kapitel 7 hade vi den underbara bilden av Guds barns trygghet.
In chapter 8 and 9 we had that dark picture of false doctrine.
I kapitel 8 och 9 hade vi den mörka bilden av den falska läran.
And in chapter 10 we had this wonderful picture of the continued preaching of God's word.
I kapitel 10 hade vi den underbara bilden av hur evangelium, Guds ord, fortsätter att predika.
With the assurance in chapter 11 that those who preach the word will always be victorious in the end.
Med den glada försäkran i kapitel 11 att de som predikar ordet alltid kommer att övervinna och segra.
Then in chapter 12 and 13 we have that dark picture of the great enemies of the church.
Så hade vi då i kapitel 12 och 13 den mörka bilden av församlingens stora fiender.
And in chapter 14 we come now once more to the picture of light.
Och så i kapitel 14 kommer vi återigen till denna ljusa bild.
And John says that he saw the lamb standing upon Mount Zion.
Johannes säger att han fick se lammet stå på Sions berg.
And with him were the 144,000.
Och med honom var det 144,000.
Now the millennialists often say, see, here is evidence that they are in Jerusalem.
Det säger kiriasterna ofta, se här har vi ett bevis för att de är i det jordiska Jerusalem.
Because he's on Mount Zion.
Det står ju, Sions berg.
But just as the temple is the church.
Men precis som templet är lika med den sanna kyrkan.
Just as Jerusalem is the church.
Precis som Jerusalem är kyrkan.
So Mount Zion is also a symbolic picture of the church.
Så är också Sions berg en symbolisk bild för kyrkan.
And the whole context makes it clear that these people are not on earth.
Och det hela sammanhanget visar att dessa människor inte är på jorden.
In chapter 7, the 144,000 were clearly on earth.
I kapitel 7 såg vi att det 144,000 var på jorden.
But here the 144,000 are clearly in heaven.
Men här är de 144,000 helt tydligt i himmelen.
It says in verse 3 that the 144,000 are singing a new song before the throne.
Det står att de 144,000 sjunger en ny sång inför tronen.
And before the four beasts and the elders.
Och inför de fyra väsendena och de äldste.
Now the throne and the four beasts and the elders we remember from chapter 4.
Nu kommer vi ihåg de fyra väsendena och det äldste och tronen från kapitel 4.
There John says that he saw this throne and these four beasts and the 24 elders in heaven.
Där säger Johannes uttryckligen att han såg tronen, han såg de fyra väsendena, han såg det äldste i himmelen.
So it is very clear that the 144,000 are singing in heaven.
Så det är helt klart här att de 144,000 sjunger i himmelen.
And some people may say, well, the ones who are singing are not the 144,000, but these voices that John heard.
Men då säger en del, det är inte de 144,000 som sjunger, utan det är de där rösterna som Johannes hörde.
But it says that nobody could learn the song which was being sung except the 144,000 in verse 3.
Men det heter ju att ingen kunde lära sig sången förutom de 144,000.
So it must be the 144,000 who are singing before the throne of God.
Alltså måste det vara de 144,000 som sjöng inför Guds tron i himmelen.
At the end of verse 3 it also says that they were bought from the earth.
Det står också i slutet på vers 3 att de var friköpta från jorden.
They were bought away from the earth, you might translate.
Man kan översätta att de var köpta bort ifrån jorden.
So these people are not in the earthly Jerusalem.
De var alltså inte i det jordiska Jerusalem.
They are in heaven with God.
De är i himmelen tillsammans med Gud.
And then they are described as not only as people who have been redeemed from the earth, but as men, as people who have not been defiled with women, for they are virgins.
Och så beskrivs de som människor som inte bara är friköpta bort från jorden, utan som personer som inte orenat sig med kvinnor.
This we may have.
De är så som jungfru.
This we may have difficulty understanding, but if we look at the context, it will also become clear.
Det kan vara svårt att förstå, men ser vi på sammanhanget blir det klart.
In the next verse, it says that they are people who follow the Lamb.
I nästa vers står det ju att det är människor som följer lammet.
And there we have a symbol that is clear to us from other parts of the Bible.
Och det är en bild som är klar för oss från andra delar av Bibeln.
Again in the Gospel according to St. John in chapter 10.
Återigen i Johannes evangeliet i kapitel 10.
Jesus says, my sheep hear my voice and they follow me.
Säger Jesus att fåren hör min röst, de följer mig.
So clearly this is a description of those who follow Jesus.
Så helt klart är det här en beskrivning av dem som följer Jesus.
And again it is said that they are bought from among men as first fruits to God and to the Lamb.
Och återigen så står det att de är friköpta från människor till en förstling åt Gud och lammet.
The first fruit of the harvest was that part of the harvest which was brought to the temple.
Förstlingen av skörden, det var den del av skörden som fördes till templet.
The rest of the harvest was destined for destruction.
Resten av skörden blev till fördärv.
It was eaten.
Den åts.
Or it spoiled.
Eller den gick om inte.
Or it was thrown into the mud to be in the next for the next harvest.
Eller den kastades ut i leran för nästa skörd.
But the first fruit was the part that was given to the Lord.
Men förstlingen förstlingen eller vad kallar man den frukt som är förstlingen? Förstlingsfrukten. Den tillhörde Gud, den fördes till templet.
And so this is the part of the earth's harvest that is brought into the temple of God.
Det är alltså den del av jordens skörd som fördes till Gud.
Finally it says that in their mouths there is no lie and that they are blameless.
Och så står det ju att i deras mun är ingen lögn, de är ostraffliga.
We know from the rest of the book of Revelation and the whole Bible how men become blameless before God.
Nu vet vi av resten av Uppenbarelseboken och av hela Bibeln hur människor blir ostraffliga inför Gud.
That can only happen when they wash their robes and make them white in the blood of the Lamb.
Det kan endast ske när de tvår sina kläder och gör dem vita i Lammets blod.
And then we go back and we say that this picture of these men being virgins.
Då kan vi gå tillbaka och säga att när vi har bilden av dessa människor som jungfrur
is to be a symbolic way of saying that they are pure and clean.
Det är alltså ett symboliskt sätt att uttrycka att de är rena, fullkomliga.
So here again we see God's people victorious in spite of all their enemies.
Så här ser vi återigen att Guds folk har vunnit seger trots alla fiender.
And here the 144,000 again are the complete church.
Och 144,000 med detta menas hela den sanna kyrkan i sin fullständighet.
Now in heaven and no longer on earth.
Nu är den i himmelen, nu är den inte längre på jorden.
In the next vision John sees the preaching of God's word continuing in this world.
Och i nästa syn så ser Johannes Guds ord hur man fortsätter att predika det.
He saw three angels flying in heaven.
Han såg tre änglar som flög på himmelen.
One after the other.
En efter den andra.
The first one had the everlasting gospel to preach.
Den första hade det eviga evangeliet att predika.
So this is a vision which assures God's people that the gospel will continue to be preached in spite of all the efforts of the enemy.
Så denna syn visar för Guds folk att Guds rena evangelium kommer att fortsätta predikas trots alla fiendens anslag.
The message of the second angel might be viewed as law and gospel together.
Bilden av den andra ängeln kan uppfattas som lag och evangelium tillsammans. The second angel.
The second angel announces the fall of Babylon.
Den andra ängeln förkunnar det stora Babylons fall.
What Babylon is will not become clear until chapter 17.
Det är först i kapitel 17 som vi får veta klart vad som menas med Babylon.
But it is also the great enemy of God's people.
Men det är också Guds folks stora fiende.
So from the standpoint of Babylon, this is a message of law when Babylon is destroyed.
Så sett ur Babylons synpunkt så är detta budskap ett lagens budskap när Babylon förstördes.
But from the standpoint of God's people, this is gospel when they hear the message of the destruction of their enemy.
Men för Guds folk är det ju evangelium när man får höra att deras värsta fiende har blivit förstörd.
The last angel preaches pure gospel. Pure law.
Men den tredje ängeln, han predikar bara lag.
He says that those who worship the beast will receive the full measure of God's wrath.
Han säger att de som tillber vilddjuret, de ska i fullt mått få känna på Guds vrede.
And in verse 11 he speaks of their eternal damnation.
Och i vers 11 talar han om deras eviga fördömelse.
And once more we have a note of joy and hope sounded in verse 13.
Och i vers 13 har vi återigen ett avsnitt om glädje och hopp.
The previous verses, the eternal punishment of God's enemies has been spoken of.
I de föregående verserna har det talats om den eviga fördömelsen av Guds fiender.
But in verse 13 we are told that those who die in the Lord are blessed.
Men i vers 13 får vi höra att de som har dött i Herren, de är saliga.
The last vision in this section,
i detta avsnitt,
begins in verse 14.
Börja med vers 14.
There John says that he saw a white cloud.
Det är Johannes att han såg en vit sky.
And on this cloud he saw a man, someone sitting who was like the Son of Man.
Och på skyn satt en som liknade en människoson.
This is the same phrase that he had used to describe the Lord Jesus in chapter 1.
Det är samma uttryckssätt som han använde när han beskrev Jesus i kapitel 1.
There it became clear that the man who is described as someone like the Son of Man was really the Son of Man himself.
Det blev klart att den som liknade en människoson var alltså människosonen själv, Jesus.
Why John describes him in this way, as someone like the Son of Man, is not completely clear.
Varför Johannes säger en som liknade människoson, det är inte helt klart.
Why doesn't he simply say, I saw the Son of Man?
Varför säger han inte rakt fram, jag såg människosonen sitta på en sky?
I think that perhaps the answer is to be found in this.
Jag tror att svaret kanske kan finnas i detta.
That Jesus in his state of exaltation looked so much more glorious than John than he had looked when John had known him here on this earth.
Jag tror förklaringen kan vara denna att Jesus i hans upphöjelse såg mycket härligare och underbarare ut än så han som han såg ut när Johannes såg honom när han vandrade här på jorden.
And so when Jesus saw him sitting here when John saw him sitting here on his throne.
Så när Johannes såg honom sitta på sin härlighetstron,
he was reminded of Jesus as he had known him here on this earth.
Så blev han påmind om Jesus så som han hade känt honom här på jorden.
But Jesus was so much more glorious now.
Men Jesus var så mycket underbara härligare nu.
That he says that he looked like the Son of Man.
Och därför säger han att han såg ut som en som liknade en människoson.
It is clear also in this context that it must be the Son of Man himself who is sitting on this cloud.
Det är också klart från sammanhanget att det måste vara människosonen själv som satt på en sky.
He has a golden crown on his head.
Han hade en gyllene krona på sitt huvud.
And in his hand there is a sharp sickle.
Och i sin hand hade han en vass lie.
And another angel came out of the temple.
En annan ängel kom ut ur templet.
And cried out with a loud voice to the one who was sitting on the throne.
Och ropade med hög röst till den som satt på skyn.
Send out your sickle and reap.
Låt din lie gå och inbärga skörden.
Because the time to reap has come.
Ty skördetiden är kommen.
And the harvest of the earth is ripe.
Och säden på jorden är fullt mogen till skörd.
We know that from the rest of the Bible that it will be Jesus who will come for the last harvest.
Vi vet av Bibeln i övrigt att det är Jesus som kommer tillbaka till den sista skörden.
There are many ways in which the Bible tells us that the Lord will come again to take his people home to himself.
Det finns många sätt på vilket Bibeln uttrycker hur Jesus ska komma tillbaka för att hämta sitt folk till sig själv.
And it is clear that the harvest that is spoken of here is the harvest of the believers.
Och det är helt klart av sammanhanget att en skörd det här talas om, det är det troende.
Because the next paragraph speaks of the harvest of the unbelievers.
I nästa avsnitt talar om det skörden som av det otroende.
There we are told that another angel came out of the temple.
Där får vi veta att en annan ängel kom ut från templet.
And we are reminded once more that this temple is in heaven.
Och vi får återigen veta att detta tempel var i himmelen.
And not in Jerusalem.
Alltså inte i det jordiska Jerusalem.
Not an earthly temple therefore.
Det är alltså inte ett jordiskt tempel.
And this other temple also had in his hand a sharp sickle.
Också denna andra ängel hade i sin hand en vass lie.
And another angel again called out to this second this angel with a great voice and told him.
Och ännu en ängel ropade till denne ängel med hög röst.
That he was to use his sickle to harvest the grapes of the earth.
Att han skulle använda sin lie för att skörda druvklasarna.
And when the grapes are reaped.
Och när druvorna skördeplockas.
They are cast into the great winepress of the wrath of God.
Så kastas de i Guds vredes stora vinpress.
And there they are crushed.
Och där krossas de.
Until their blood is spread over the earth.
Och ända till deras blod sprids över jorden.
To a distance of 1600 stadia.
På en sträcka av 1600 stadier.
This is clearly a picture again of the last judgment.
Det är återigen en bild av den avslutdomen.
So once more, this section of the book ends with a reference to the judgment that will take place at the end of the world.
Så återigen ser vi att ett huvudavsnitt här i Johannes uppenbarelsen slutar med domens dag.
And it's interesting that in this vision, In this series of visions,
och det är intressant att i denna serie av syner,
the sixth vision is the vision in which the judgment takes place.
Så är den sjätte synen den syn i vilken domen äger rum.
This is exactly the same situation that we had in the vision of the seven seals.
Det är precis detsamma som vi hade i synen av de sju inseglen.
Do you remember the opening of the sixth seal?
Det kommer ni ihåg att när det sjätte inseglet öppnades
was the occasion on which John saw the great day of the wrath of God.
Johannes Guds stora vredesdag.
And the destruction of the whole earth.
Och förstörelsen av hela jorden.
And then the seventh seal introduced us to the next vision, namely the vision of the seven trumpets.
Och det sjunde inseglet förde oss, vad blev sedan en inledning till nästa syn av de sju trombonerna, trumpeterna, basunerna.
And we have the same situation here.
Men på samma sätt är det här.
The sixth vision in this series of seven visions.
Den sjätte synen här, en serie på sju.
Brings us to the last judgment.
För oss till den stora vredesdagen, den sista domen.
And then the seventh vision introduces the next series of seven visions.
Men den sjunde synen blir samtidigt en inledning till det följande sju.
This next vision is the vision of the seven plagues.
Som består av synen av de sju plågorna.
In this case, the order in which John treats the history of the church is reversed.
Här är ordningen för kyrkohistorien omvänd.
We saw that in every one of these visions we had a contrast between the bad situation on earth and the glorious situation in God's church.
Vi sa förut att i de tidigare synerna så såg vi kontrasten mellan det mörka och sen det ljusa.
And the dark picture always comes before the light picture.
Och den mörka bilden kom alltid före den ljusa bilden.
In this section of the book, this order is reversed.
Men i den här delen av boken så är den ordningen omvänd.
And we have the picture of light first.
Först kommer bilden av ljus och glädje.
And John once more sees a great sign in heaven.
Och Johannes ser än en gång ett stort tecken i himmelen.
And once more he sees the redeemed before the throne of God.
Och återigen ser han det återlösta inför Guds tron.
He speaks of those who had conquered in verse 2.
Han talar om dem som har övervunnit i vers 2.
And he speaks of them as people who have conquered over the beast and his image and the number of his name.
Han talar om dem som har vunnit seger över vilddjuret med dess bild och dess namnstal.
Which is a very clear reference to chapter 13.
Det är alltså en klar anspelning på kapitel 13.
And again he sees them standing upon the glassy sea.
Och återigen ser han dem stå vid glashavet.
With harps in their hands and singing the song of Moses.
Med harpor i händerna de sjunger Moses sång.
And praising God for all the great things that he has done for them.
De prisar Gud för allt det stora han har gjort för dem.
It is interesting to note that the word which is used to describe these people is the same word that have been used so often in the seven letters.
Det är intressant att se att de ord som här används för att beskriva dessa återlösta är de ord som har använts ofta i sändebreven.
You remember that in every one of those letters he gives a promise to the one who overcomes.
Ni kommer ihåg att i vart ett av de sju sändebreven gav sitt löfte till dem som övervinner.
And here he describes God's people as those who have overcome.
Och här beskriver han dem, Guds folk som har övervunnit.
So once more, God's people are assured that they will be finally victorious over all their persecutors.
Så än en gång blir Guds sanna barn försäkrade om att en dag ska de ha övervunnit.
The last part of the chapter introduces us to the vision proper.
Och sista delen av kapitlet för oss in i den egentliga synen.
There John uses an expression which he has not used before.
Här använder Johannes ett uttryck som han inte använt tidigare.
He says, after these things I saw,
han säger, efter dessa saker såg jag,
and the temple of the tabernacle of testimony was opened in heaven.
Att vittnesbördets tabernakels tempel i himmelen öppnades.
Now, the tabernacle of testimony is a biblical name for the tabernacle which was built by Moses in the wilderness.
Vittnesbördets tabernakel, det är alltså det tabernakel som Mose byggde i öknen.
And this is the only reference to that tabernacle that we have in the a clear effort that we have in the book of Revelation.
Det är enda omnämnandet av detta tabernakel i hela Uppenbarelseboken.
And he says, out of this tabernacle came the seven angels who have the seven last plagues.
Och från detta tabernakel, säger han, kommer de sju änglarna som har de sju slutliga plågorna.
They are again clothed with white, with shining, pure shining linen, and with a golden belt.
De är klädda i rent skinande linne och omgjordade kring bröstet med gyllene bälten.
And we are told that one of the four beasts gave to the seven angels the seven golden vials.
Och vi får veta att ett av de fyra väsena gav de sju änglarna sju gyllene skålar.
So we again reminded of that vision that we saw in chapter 4.
Och nu påminns vi återigen om den syn som vi studerade i kapitel 4.
Where John spoke of these four beasts.
Där Johannes talade om dessa fyra väsenden.
And these vials that were given to the seven angels are full of the wrath of God.
Och dessa skålar som han gav de sju änglarna, de är fulla av Guds vrede.
And then comes a significant statement.
Och sen kommer ett betecknande påstående.
John says the temple was filled with the smoke of the glory of God and of by his power.
Johannes säger att templet blev uppfyllt av rök från Guds härlighet och från hans makt.
And no one was able to enter the temple until the seven plagues of the seven angels was finished.
Och ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sin fullbordan.
Now remember, we are talking about the tabernacle of testimony in the wilderness.
Ni kommer ihåg att vi talar om vittnesbördets tabernakel i öknen.
The only person who was allowed to go into the persons who were allowed to go into the temple itself were the priests.
Det enda som fick gå in i tabernaklet själv, det var prästerna.
And the only person who was allowed to go into the holy of holies was the high priest.
Och den enda som fick gå in i det allra heligaste var översteprästen.
And they went into the temple to offer sacrifice for the people.
Och de gick in i templet för att offra för folket.
The high priest went into the holy of holies to make atonement for the sins of the people.
Översteprästen gick in i det allra heligaste för att utverka försoning för folket.
Remember, we are talking here about the seven last plagues.
Kom ihåg att här talar vi om de sju sista plågorna.
The last pouring out of God's wrath on the world.
Det är det slutliga uthällandet av Guds vrede över jorden.
In that connection, John says, nobody was allowed to enter that temple.
I det sammanhanget säger Johannes, ingen fick gå in i detta tempel.
In other words, no one was allowed to bring any sacrifice anymore for these people.
Med andra ord, ingen fick längre gå in där och bringa försoning för folket.
When God sends troubles to the world,
när Gud sänder elände över världen,
he sends that in order to bring men to repentance.
Så sänder han detta för att människor ska göra bättring.
So that they might find forgiveness for their sins.
Så att de finner förlåtelse för sina synder.
But this punishment is a punishment which will not be followed by forgiveness of sin.
Men detta slutliga straff, det är inte ett straff som leder till syndernas förlåtelse.
This is the last punishment of men.
Det är människornas slutliga straff.
From which there will be no escape and for which there will be no atonement.
Ingen kan komma undan detta, ingen kan vinna försoning för det.
And we should remember this as we read the vision of the seven vials.
Och vi ska komma ihåg det här när vi nu läser om de sju skålarna.
It is said in a number of times, especially toward the end of the vision.
Det sägs om igen, i synnerhet i slutet av detta avsnitt.
That when these great punishments were poured out upon the world,
att när dessa straffdomar hade hällts ut över jorden,
they, the people, did not repent.
Så ångrade inte människorna.
They would not return to God.
De vände sig inte till Gud.
But instead we are told again and again that they blasphemed the name of God because of these troubles that had come to them.
Istället får vi höra om igen att de hädade Gud till följd av dessa svårigheter som drabbade dem.
And I suppose we probably don't have time to finish that chapter anyway.
We'll get 2 minutes.
So I think this would be a good place to stop. And then we'll take chapter 16, 17, 18, 19, 21, 22 later.
Ja, så här kan det vara lämpligt att då ta vår rast.